Stänger man av den? Ja, tack.
Ja, god kväll och Guds frid till er alla. Tack ska du ha, syster, för din fina respons. Det var tur att du var här så jag fick någon respons. Väldigt roligt att vara här igen. Jag har goda minnen av, jag tror det är två besök som jag har fått göra här i er församling. Och nu får vi mötas igen. Det var fint. Jag ska med glädje predika Guds ord här nu och även imorgon kväll. Men allra först vill jag berätta om mina böcker, för jag har alltid mina böcker med, för det är min förkunnelse. Och den vill jag få ut så mycket som möjligt. Men jag har också en god vän som heter Nils Ibstedt. Han har varit missionär i hela sitt vuxna liv i Japan. Men nu är han hemma i Sverige. Han är pensionär sedan många år. Och han är över 90 år nu och skriver inga fler böcker, men han har skrivit många. Och han har haft sin stora uppgift i Japan att undervisa bibellärare på bibelskolor, bibelinstitut, i församlingar. Och hans huvudämne, det har varit uppenbarelseboken och Jesu återkomst. Men också lärjungaskap. Och han har, vi lärde känna varann i vår ungdom när vi, Ann-Britt och jag, var nygifta och var pastorspar i Malmö. Så var han vår missionär och sen har vi haft kontakt allt emellanåt. Och nu har han blev så gripen över det missionsarbete vi bedriver nere i Afrika. Så han har skänkt ett antal böcker till vår förening. Och sen sagt, nu ska du sälja de här och så ska pengarna gå till det här arbetet. Så han har verkligen stöttat oss mycket. Det är flera hundra böcker han har skänkt. Och jag har med mig några sådana nu. Det är lite om Jesu tillkommelse och lite annat. Och så är det I mästarens fotspår. Det är en bok om lärjungaskap och den är faktiskt väldigt nyttig för den som vill lära djupet i detta att följa Jesus. Och då har du en erfaren bibellärare som undervisar oss och dessutom en som jag har mycket stort förtroende för. Kostar 150 kronor och då går hela den summan till missionen. Jag har också med mig böcker som jag har haft där förut om Jesu tillkommelse och så en som heter God jord. Och sedan jag var här senast så har jag skrivit en bok som heter Den korsmärkta församlingen. Och de ligger där, de kostar 150 kronor styck alla dem. Och så har jag en helt ny bok sen jag var här i alla fall. Den kom väl i somras. Matteva. Ni kanske vet att vi har ett stort arbete i Benin i Västafrika. Och där har vi byggt ett hem för prostituerade flickor. Och de där flickorna, ingen av dem valde att bli prostituerade. För de var bara 12, 13, 14 år. När pappan sa att nu ska du gifta dig nästa vecka, det kommer en man och hämta dig. Och det är ett sånt där tvångsäktenskap. Och när jag hörde det där första gången så blev jag så tagen av det så jag sa till mig själv. Och jag tror det var Gud som sa det till mig, att gör något för att hjälpa de här flickorna. Och nu har vi tillsammans med kvinnoförbundet i pingströrelsen i Benin. Det är de som gör själva det operativa arbetet, men det är vi som står för ekonomi och vi har hjälpt dem på alla sätt. Och nu har vi kunnat bygga ett hem som har plats för över 100 sådana flickor. Nu kanske det inte är över 100 alltid, för det måste vara lite platser som är för de akuta som kommer. Men jag tror det är ungefär 80, kanske lite drygt nu. Och de här flickorna som ska giftas bort, många av dem rymmer hemifrån innan bröllopet. En del rymmer under bröllopet. Så när de är lite upptagna av mat och dryck och allting sånt där, då sticker den här flickan iväg i skogen och springer allt hon kan till närmaste väg och lyfter med en buss eller någonting och tar sig till den stora staden. Och där är det ingen som tar hand om den flickan när det blir känt att hon har begått ett hedersbrott. Har ni hört om hedersbrott? Fadime, vad säger det? Hon har fått stå som symbol för hela den problematiken, för hon dödades av sin pappa för rätt många år sedan nu när hon vägrade religionen och kulturen som familjen hade. Hon ville vara som en svensk kvinna och då tog de livet av henne i familjen. Så det där är allvarligt och det är inget att skoja med eller undervärdera, för det är väldiga krafter som ligger, religiösa krafter som ligger bakom hela den där saken. Och nu ska inte jag prata om det här så mycket, men jag skriver om en flicka här som heter Mateva. Hon skulle giftas bort, hon är 13 år och hon rymmer. Hon hamnar i djupaste, svåraste situation av prostitution och fångenskap faktiskt. Och Mateva är en rollfigur, så hon finns inte på riktigt. Men hon representerar många flickor som finns på riktigt. Som jag har pratat med, som jag känner, som jag besöker där hemmet varje år i princip. Och jag sitter med dem och intervjuar dem. Och det är det mest häpnadsväckande historier man får höra. Så jag valde att göra det på en sådan bok där den här flickan Mateva representerar många andra. Så det hon är med om, det är många flickor som har varit med om på riktigt. Och så genom Guds stora nåd så fick den här flickan såväl som andra. För vi har kunnat hjälpa ungefär 400 flickor nu. Från den djupaste misär till frälsning och helande och... Och så småningom så träffar de en broder i församlingen och så gifter de sig. Och det är väl härligt. Och jag kan bara börja, för nu när jag sätter igång med det här, då blir det ingen predikan, då blir det bara det här. Så jag måste vara lite disciplinerad nu. Men jag säger bara så här, att jag mötte en sån här flicka och jag hade min tolk med mig, för jag kan inte franska. För det pratar man i det landet. Och hon hade varit på hemmet som heter Rut i 3 eller 4 år. Och hon hade nu lämnat, för de får inte stanna längre än så, för sen kommer det nya flickor och måste ta deras plats. Och den här flickan, hon hade varit i prostitutionen lite längre än andra, för hon var 28 år nu. Och under senaste året hade hon varit verksam som sömmerska, för hon hade utbildat som sömmerska och vi har gett henne, gav alla som lämnar en symaskin, och så kan de bli egna företagare i den textila branschen. Är inte det fantastiskt? Och då besökte jag hennes syateljé och det var inga märkvärdigheter. Det finns finare sådana i Sverige, det tror jag säkert och det vet jag. Men det var en i storlek friggebod. Är ni med då ungefär? Vet ni att det är ingen stor uthuslänga utan det är ett litet rum. Och där satt hon med sin symaskin när jag och tolken kom in och så skulle jag prata med henne. Och då när hon pratade om tvångsäktenskapet som hon flydde från och flykten och prostitutionen, för ingen tar hand om en sån flicka, de blir hänvisade och de tar hand om dem och för in dem i prostitution, fruktansvärt. Då tittar hon bara stint ner i cementgolvet. Men så tittar hon upp och log emot mig och så sa hon, men så kom jag till hemmet Rut. Och där mötte jag Jesus och blev förvandlad. Och där fick jag lära mig läsa och skriva och gå i vanlig skola. Och där fick jag utbildas. Jag är sömmerska, sa hon. Det visste ju jag, men hon talade om det för mig som om jag var någon som inte visste någonting om det där. Och den här symaskinen har jag fått ifrån någon i Sverige, sa hon. Hon fattade ingenting. Hon visste nog inte att jag hade något med det där att göra. Och det var inte viktigt, utan det var bara lite roligt att få komma och prata med henne och intervjua henne där. Och så pratades vi vid och så sa hon mot slutet att nu har jag tjänat så mycket pengar genom min sömnad så jag har kunnat betala hyra för det här lilla huset och jag betalar hyra till pastorsfamiljen där jag bor. För de måste ha beskydd, förstår du? De kan inte bo var som helst. De måste bo i en familj som kan skydda dem för släktingar. För de har ett hot från släktingar under hela livet i princip när de har begått ett hedersbrott. Och den där stackars familjen som har varit utsatt för hedersbrottet, de blir utstängda från gemenskap i byn. Ingen pratar med dem, för de har burit sig så illa åt och tillåtit dottern bära sig åt på det viset. Så det där är fruktansvärda saker egentligen. Och det enda sättet att återupprätta herden, det är att dottern kommer hem igen och antingen så får hon fysiskt våld eller själsligt våld eller utanförskap eller på annat sätt, och då får de tillbaka sin heder. Så det är mycket med det där. Men så säger hon i alla fall till slut att nu syr jag inte så mycket åt mina kunder längre. Det tyckte jag var konstigt. Jag syr mest åt mig själv, sa hon. Men vad är det med henne, tänkte jag. Jag syr på min brudklänning. Ah, ska du gifta dig? Ja, sa hon, jag ska gifta mig. Men vem har friat? Ja, den här gången var det inte pappa som fick bestämma. Nu var det Gud som fick bestämma. Och Gud sände en broder från bibelskolan i min väg, så han har friat. Så nu blir jag snart pastors fru. Då fick Ove Linderskär problem med tårarna. Men jag kan inte sitta och gråta här, så jag försökte skärpa till mig. Men jag var väldigt tagen. För så mycket arbete som vi har haft med det här, och jag har haft massor med missionsmöten runt om hela Sverige och fått in pengar. Och vi har inte tagit något själv betalt. Men tro inte att det är någon synd om oss, för vi har inte lidit någon nöd. Mitt midjemått, det var, ja, jag säger inget mer, men ni fattar väl vad jag säger. Så Gud har gett oss allt det vi har behövt under den här perioden. Det är inte någon nöd på oss alls. Men det man gör för Herren, det belönar han på något vis. Och sen är det så härligt då att det här fortsätter nu. Och det här hemmet är till en mycket stor välsignelse. Och varje december, i början på december, då har de en stor fest. Och ni skulle följa med mig dit någon gång på den festen. Det skulle ni, för det är helt fantastiskt. Då är det kanske 20-25 som ska lämna. Så kommer det nya. Och så har de slaktat en massa höns och kycklingar. För vi har haft en sån här farm där på gården. Och så får alla som kommer dit. Det kanske är 200-300 som kommer. Det är pastorer och det är socialarbetare. Och det är ibland från polis och andra myndigheter som kommer dit för att tala och medverka. Det där håller på kanske 3 timmar. Och då är det alltid någon av flickorna i avgångsklassen som ska säga någonting. Och en gång när jag var där, förstår, var så gripande. För hon kunde inte franska när hon kom dit, bara sitt stamspråk. Men då hade hon lärt sig franska. Och franskläraren stod bredvid för att hjälpa henne om hon stakade sig på något ord och skulle korrigera henne. Men hon behövde aldrig rycka in, för den här flickan hade lärt sig så bra så hon pratade franska fritt. Och så avslutar hon sitt tal med att säga: och så vill alla vi flickor på hemmet Ru tacka vår vita pappa Ove för allt vad han har gjort och gör för oss. Då var det dags för de där tårarna igen, och då kunde jag inte hålla mig riktigt, för då kände jag nu säg inget mer nu, för då orkar inte med att höra mer. Så jag hade, det var på då, för det här är flera år sedan, då var det 180 flickor vi hade hjälpt när hon sa så där. Så tänkte jag, då har jag 180 döttrar i Afrika. Det var en rejäl familj. Så då ringde jag hem till Ambrit på kvällen sen, för hon var inte med den gången. Och så sa jag: ja, men hur har du det? Ja, men du, hur många barn har vi, du och jag? Varför frågar du så konstigt? Det vet du väl att det är 3. Du, om sanningen ska fram så har vi fler. Vad är det för barn, frågar hon lite sådär. Ja, vi har 180 döttrar här nere, och de säger att jag är deras pappa. Då måste väl du vara deras mamma om det ska vara någon ordning på torpet. Och då brukar jag säga att alla som köper den här boken, de är också såna här vita pappor och mammor. För hela summan som kommer in så på kontot här, för ni swishar väl, ni är väl moderna tänker jag, och en del får inbetalningskort också, betala sen. Då blir det till ett stöd för de här flickorna och det här hemmet. Den här kostar 190 och de andra 150, och köper du 2 böcker så får du den tredje gratis. Nu har jag pratat färdigt om böcker. Men det var ju mest om mission, eller hur? Böckerna ligger på bordet där, så det finns möjlighet att komma dit efter mötet och titta. I Jesu namn slår vi upp i Johannes evangeliets 17:e kapitel. Johannes 17. Hela det kapitlet är en bön. Och det är Jesus som beder. Han beder direkt efter sitt avskedstal. Predikanterna brukar ju be lite direkt efter predikan. Har ni lagt märke till det? De kanske predikar i flera kapitel och så ber de i en enda vers bara, för bönerna brukar inte vara så långa efter en predikan. Men det varierar väl. Men Jesus, han predikade i 3 kapitel och bad i 1 kapitel, så det var en rejäl bön. Och han bad timmarna före korsfästelsen. Det var ingen lång tid. För direkt efter den här bönen, då gick han med lärjungarna över Kidronbäcken direkt till Getsemane. Och där började kampen. Ja, den fortsatte, men där intensifierades den. Och sen vet ni ju att det var inte många timmar kvar till korsfästelsen. Jesus var alltså redan fångad av korsets skugga. Han drogs oemotståndligt mot det som skulle ske på korset. Döden. Och den som är så nära sin egen död så att det handlar om timmar, då ber man inte om ytliga saker eller något onödigt. Då ber man om viktiga saker. Jag har ju varit pastor och församlingsföreståndare i hela mitt vuxna liv, kan jag säga. Och jag har suttit vid döende människor. Mest medlemmar då i församlingar där jag har tjänat. Jag har suttit på sjukhussalar och där ligger en broder eller en syster som högt älskad av sin familj och även av församlingen. Och så har jag fått frågor om döden och evigheten. Och jag har försökt att svara. Och ibland har jag tyckt att mina svar har varit så tafatta så de har studsat tillbaka från de kala sjukhusväggarna in till mitt osäkra hjärta. För vem vet allt om himlen? För jag har inte varit där. Bibeln ger oss ju en och annan liten försmak, mest i bildspråk. För det är så stort där och så mäktigt där så ingen människa kan ta in det. Det är större än något intellekt av människa kan förstå. Och när Paulus hade varit där i tredje himlen, som är detsamma som paradiset, så kom han tillbaka. Han var alltså död en liten stund, eller hur lång tid kan jag inte säga, men han var det. Och han var med om mycket lidande och mycket motstånd och mycket, så jag kan begripa att de försökte ta livet av han. Men han kom tillbaka, så sa han: det jag hörde där får jag inte berätta för någon människa. Det är hemligt. Det är top secret, skulle amerikanerna säga. Och ändå läser jag böcker om folk som har varit där nu i modern tid. Och de berättar på om allting de har sett där. Men det fick inte Paulus göra. Och jag är inte kritisk mot det. Men jag måste säga att du får aldrig använda sån litteratur och såna böcker jämställd med Bibeln som en uppenbarelse. Det är deras vittnesbörd. Och som sådana måste de respekteras. Men inte mer än så. När en människa ligger för döden, så har jag aldrig varit med om att någon har sagt: nu ska jag dö om 2 dagar eller högst en vecka eller kanske några timmar, så nu vill jag be om att jag skulle kunna få en bättre bil. Jag skulle vilja ha en Mercedes, den finaste sorten. Kan du hjälpa mig att be om det? Ingen har lagt fram det bönämnet. Jo, jag har inte så mycket pengar på banken, men jag skulle vilja hinna ta en lott och vinna på lotto 1 miljon. Det skulle väl vara roligt. Ingen har bett om det. Du vet, när man ligger för döden, då ber man inte om sånt. Då ber man om det som är viktigt. Man ber för sina barn och barnbarn och familj och sin hustru eller sin man eller sig själv. Man ber om sånt istället. Och när Jesus beder den här bönen timmarna före korsfästelsen, så är det så märkligt. Han ber nästan ingenting om sig själv. Man skulle kunna tänka sig att han skulle säga i bönen: Fader, det blir svårt. Det kommer att göra så ont när de spikar fast mig på korset och de ska stinga upp min sida här och mitt blod ska rinna. Du måste hjälpa mig. Han bara ber för sina lärjungar. Och han har ett uttryck som förekommer gång på gång i den här bönen. Och jag är lite gripen av det. Jag ber inte för världen. Jag ber bara för dem som du, Fader, har givit mig. Det är de frälsta. Och inte bara dem på den tiden, där och då. Han lägger till, jag ber också för alla dem som i framtiden ska vinnas av mina lärjungar. Så att de ber jag för också. Så han bad för oss, vi som är här på mötet ikväll. Kom ihåg det. Och därför, det jag ska predika för er nu om de böneämnen som Jesus hade här, det var inte bara till lärjungarna som fanns omkring honom där. Det var för oss. Vi som är i framtiden räknat från den stund då det här skedde. Och dessutom kan jag tala om för dig att precis i detta ögonblick nu så finns Jesus på Faderns högra sida i himlen och han ber för oss. Bibeln säger det. Han till och med manar gott för oss. Han manar fram allt som är gott för oss. Inte det som är ont, inte det som förstör, inte det som fördärvar, utan det som är gott. Han manar fram det. Han inte bara ber en rutinbön, han manar fram det inför sin fader. Och därför så tror jag absolut säkert att Jesus har sagt Ove Linderskär idag, eller vad han nu kallar mig för. Jag heter ju så han säger väl så. Nu ska vi hjälpa honom, för han ska till Viksjöfors och predika ikväll, så nu måste han ha mycket hjälp. Så fader, hjälp honom nu så det blir bra. Han har nämnt mitt namn inför tronen. Och då kan jag berätta för dig att han har nämnt också ditt namn. Han ber ju för oss. Det är vad Bibeln säger. Och nu när vi kommer in i den här bönen som han ber ett helt kapitel, så ska vi ställa frågan, vad bad han om? Och det här är en sån lång predikan så den fortsätter imorgon. Måste ni komma? Ta med er flera som får reda på vad ber Jesus om för oss. Och innan vi går in på de huvudpunkterna, eller om vi hinner med en eller flera här ikväll, så säger han här i början, Fader, stunden har kommit, förhärliga din son. Det där med stunden eller tiden har kommit, det är intressant. Därför att Jesus, han gick aldrig i förtid med något, och han kom aldrig för sent med något. Han var alltid i Guds tid. Och därför när Jesus föddes så var det i rätt tid han föddes. När Jesus dog på korset så var det i Guds tid det skedde. När helige ande kom på pingstdagen var det i rätt tid utifrån profetiorna. Det är alltid i rätt tid. Och när Jesus snart kommer tillbaka på himlens skyar så är det rätt tidtabell. Fadern endast vet det. Inte ens sonen och absolut inte änglarna och ingen predikant, så tro inte på dem om någon säger något, för de vet det inte, de bara hittar på i så fall. För det är bara fadern som vet det, och därför kommer Jesus i rätt tid. Det är faderns tid alltså. Det är det här med rätt tid. Och i grekiskan har vi ju flera ord för tid, och de mest vanligt förekommande det är kronos och kairos. Nu pratar vi grekiska då. Och kronos, det är tid i allmänhet. När går bussen? När börjar mötet? När börjar tv-programmet som du sa vi skulle se på? När ska vi göra det och när ska vi ha tid för det? Det är kronos. Det är det allmänna begreppet för tid. Men kairos, det är kvalitetstid. Det är Guds tid. Amen. Och jag har sett en sak, och jag vill säga det, att när en församling bara håller på med kronos hela tiden, då blir det stressat i församlingen. Det blir inte bra det. Därför att då kopplar vi bort kvalitetstiden, och så blir det bara ytlighet av alltihop och ett ekorrhjul vi springer i Guds hus. Utan när Gud får den tid han behöver, då kommer stunden, då kommer tiden för besökelse, tiden för väckelse, tiden för uppbyggelse, tiden för helande kommer när vi samarbetar med det ord som berättar för oss om den gudomliga tiden. Och så var det för Jesus här. Nu är stunden inne, nu är din tid inne. Och då säger han gång på gång i den här bönen, de som du har gett mig. Och jag vill säga ett ord om det innan vi går in i huvudtexten här. Att Jesus hade alltså tagit emot av fadern. något som fadern hade gett honom. Det var mycket här. Det var makt, kan du läsa om här i början. Det var kärlek, kan du läsa om i slutet av kapitlet, och mycket mer. Men framför allt så var det människor som fadern hade gett till honom. Alla de som kom till tro, alla de som blev frälsta, var gåvor som fadern gav till Jesus. Och nu ber han för alla de som fadern hade gett till honom. Och alla som är med på mötet här har också fått såna gåvor av fadern. Du, käre man som har en hustru, du fick din kvinna som en gåva från Gud. Jag har min gåva med mig, hon sitter där. Och du kvinna som har en man som Gud har gett, det var en gåva. Och vi har tre barnambryt, och det är gåvor. Vi har 9 barnbarn, det är gåvor. Gud har investerat in i våra liv det som fadern har gett oss. Och frågan är, hur tar vi hand om de gåvor som Gud ger oss? Det är en stor fråga, den är viktig också, mycket viktig fråga faktiskt. Och Jesus, han tog hand om dessa gåvor genom att han bad till sin fader för dem. Han lyfte dessa gåvor till fadern. Och nu ska ni höra, böneämne nummer ett, det har vi i den 15:e versen. Jag ber inte att du ska ta dessa som du har givit mig bort ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Han ber alltså timmarna före korsfästelsen att alla de som fadern hade gett honom, de skulle bevaras, bli bevarade från det onda. Jesus visste alltså att det fanns någonting i tillvaron som benämns som ondska, något som är ont. Och är det någon här som tror att det finns ondska i världen idag? Ingen. Jo, 3. Det borde ni väl alla se och höra. Det räcker väl att höra Aktuellt och Rapport och läsa en dagstidning. Det finns förfärligt mycket ondska idag. Överallt, i hela världen. Och jag har ju en telefon som det piper i så fort jag ska få någon rapport från någonting. Och det piper i ett enda kör vissa dagar. Ett mord i Malmö, ett överfall i Stockholm. Något alldeles fruktansvärt, det är en pedofili någonstans. Det är hela tiden, den rapporterar eländes elände hela tiden av ondska i vår värld. Och i den världen så finns alla de som fadern har givit till Jesus. Och nu ber Jesus, bevara dem ifrån den där ondskan. Låt aldrig ondskan komma in i ett kristets liv. Låt aldrig ondskan komma in i en kristen familj. Låt aldrig ondskan göra entré i en kristen församling. Fader, bevara dem ifrån allt som är ont. Och då tror jag det finns vänner som säger, ja men i församlingen har vi inget ont, utan där är det bara gott. Ja, jag önskar att du hade rätt i det du säger, men det är faktiskt inte sant. Därför att i den församling, om jag tar exemplet från Korint som vi hörde så fint om här, så var det ju en väldigt karismatisk församling. Det heter i 1:7 vers att de hade alla nådegåvor. Det är inte dåligt, då är det väl en riktigt karismatisk, pingstkarismatisk församling. Eller alla, fattades ingen. Och Bibeln säger att har man nådegåvorna så måste man ha anden som uppenbarar sig i nådegåvorna. Så där hade de väl absolut inga problem alls. Men det var just vad de hade det. De hade problem. Trots nådegåvorna. De var splittrade. En del höll på Paulus, andra höll på Apollos. En liten grupp underkände de bröderna helt. De skulle bara ha Apollos. Och en fjärde grupp, de var så trötta på alla predikanter som de pratade om. Så de ville bara ha Jesus. Inga predikanter alls. Och de hade nog vittnesbördsmöte varje söndag kanske. För de brydde sig inte om predikanten. De var splittrade. Och längre fram i kapitlet så talas det om synder i den församlingen som var av sådan sexuell art. Så jag har aldrig riktigt mött så avancerade synder i hela min pastortjänst. När jag har fått ta itu med saker och ting som inte är så bra och som man måste hjälpa människor igenom med. Jag har aldrig mött riktigt så hemska saker som de hade i den här församlingen. Så det är att det finns andliga nådegåvor behöver absolut inte vara en garanti för att allt är bra. Utan då är det korset som måste man fokusera, Jesu kors. Och därför heter det i första kapitlets 18 vers att talet om korset är visserligen en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som är frälsta är det en Guds kraft. Det står inte för alla ofrälsta där, men det gäller ju absolut. Det finns andra texter om. Men i den texten till den församlingen så var det Guds kraft till frälsning, räddning, hjälp, helande för alla de som var splittrade och som nu måste få ett åtgärdsprogram så de blir befriade från olika synder trots att de var med i en karismatisk församling. Så idag när ondskan breder ut sig mer än någon gång, då måste församlingen bevaras. Det är inte bara de enskilda utan själva församlingen måste bevaras. Våra samfund måste bevaras. Jag är ju pingstvän och har aldrig varit något annat och tänker inte bli något annat. Jag ska vara det jag är. Men det betyder inte att jag tycker att min rörelse är fullkomlig eller att det är optimalt på något vis. För vi måste be till Gud nu om att vi blir bevarade. Att vi blir, det är så att Gud hade en tanke med pingstväckelsen när den kom till Sverige. Han hade en stor tanke. Och det skulle vara en väckelserörelse som skulle vara mobil över hela vårt land. Och så var det i massor med år. Men jag tycker nog att vi, precis som alla andra kyrkosamfund, har blivit mer kristna institutioner än mobila väckelserörelser. Och här måste vi be Gud att han bevarar oss så att vi får bibehålla det som är det ursprungliga. För vet ni, alla samfund i Sverige har samma bakgrund i det avseendet. Det började med baptisterna 1849-50 däromkring. Då kom den baptistiska väckelsen och den var stark i hela Sverige. Massor av baptistförsamlingar etablerades och folk de blev frälsta och befriade från spriten och djävulen och allting. Och du förstår att en biskop i Svenska kyrkan sa på den tiden i mitten på 1800-talet: Sveriges folk är ett syndigt och försupet släkte. Och det fanns områden, byar och platser där de inte hade mat på bordet på mitten på 1850-talet. För alla grödor som bönderna tog från åkrarna, det gjorde man brännvin av. Så det var ingen mat till barnen. Det var, de led nöd alltså. Men så kom väckelsen. Den baptistiska väckelserörelsen kom och det blev stor skillnad. Skaror blev frälsta och det finns exempel på platser där alla blev frälsta. Det var en otroligt genombrott. Och sen kom ju missionerna, kanske 20 år eller lite mer kanske efteråt. Och det blev en stor väckelse, en ny bölja som kom över hela Sverige. Som då blev Missionsförbundet och numera Ekumeniakyrkan. Och så inom Svenska kyrkan var en stark väckelserörelse som heter EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. De bröt sig aldrig ut ur kyrkan utan det blev en inomkyrklig rörelse, men stark alltså genom att skaror blev frälsta där och kom till Jesus. Och så in på 1900-talet och så kom pingströrelsen, så bölja efter bölja kom över Sverige. Men jag frågar nu, var tog alla dessa väckelser vägen? Alla går samma väg på slutet, att det blir, de blir institutioner med kristet förtecken och det är bra så långt. Men de är inte längre väckelserörelser. Och därför tror jag det är tid nu för att be Gud om en väckelserörelse över Sverige. Och jag ser gärna och helst att de gamla blir någonting nytt så att det kommer igång på nytt och man återfår den där nerven man en gång hade. Då bönedagar och bönenätter var vanligt förekommande och tron på Jesu tillkommelse levde de i starkt och de hade den heliga ande och de blev andedöpta. De levde i detta, förstår ni, som i vissa församlingar då är långt borta från deras verklighet idag. Så nu ska vi säga att Jesu bön för alla de som fadern gav till honom, det var detta: Fader, du måste bevara dem. Och då är det inte bara att den enskilde ska bli bevarad från synden, det ska vi komma till, utan också att församlingarna Och den församling du tillhör, vem, varifrån du nu kommer, måste bli bevarad i det ursprungliga, i det som är den bibliska tanken för den levande Gudens församling alltså. Så vi måste bevaras från det onda. Och när man läser om köttets gärningar i slutet av Galaterbrevet så är det ju en beskrivning av det som är ont. Och då tänker en del, ja det är väl villoläror och det är andra religioner och det är mord och det är dryckenskap och allt det där. Och jag kan inte gå emot dig på den punkten. Men om man läser noga, och vi kan gott göra det, vi slår upp där i Galaterbrevet i slutet. Jag ska inte läsa hela, det är här i slutet på femte och in i sjätte. Utan jag bara nämner de här olika. Det som är ondska, det som är köttets gärningar, vi kan kalla det för synd, för det är det faktiskt. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avguderi och svartkonst. Fiendskap. Tror ni att det finns i någon församling? Kiv. Pingsvänner kivas väl aldrig? Det kanske baptisterna gör, men aldrig hos oss. Oj, 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 jag har sett mer än du anar. Vredesutbrott. Gräl. Splittringar, villoläror, avund, illvilja, fylleri och utsvävningar. Ondska. Och då måste vi be nu Gud om att Jesu bön går i fullbordan. Så vi inte kommer in under det här onda inflytandet fast vi är Guds församling. Men sen har vi det andra. När Gud får lösa oss och komma med oss och växer. Det var så fint här vi hörde om det här tillväxt och trädet och grenarna och det var ju säkert från Gud, för att det är ju precis vad jag kommer in på också nu. Då är det kärlek, glädje, frid och tålamod. Det är vänlighet och godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är skillnad, förstå. Då bevarar han oss. Då kommer de där frukterna på ett underbart och härligt sätt. Så han bevarar oss från allt som är ont. Och nu kan jag inte tala mer om det, för då tar det för mycket tid ikväll. Utan nu ska vi ställa frågan, på vilket sätt bevarar han oss? Jo, då tar han upp det i sin bön lite tidigare här i vers 11. Kan vi se? Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig, helige fader. Bevara dem. I ditt namn. De som du har gett till mig. För att de ska vara ett, lika som vi är ett. På vilket sätt bevarar han oss? I Guds namn. Amen. Visst är det härligt? I Guds namn. Är det någon av er som har bett den där bönen någon gång? Gode Gud, välsigna maten i Jesu namn. Amen. Vad menar vi med i Jesu namn? Amen. Är det bara ord vi rabblar iväg eller menar vi något med det? För den som lever i detta att bli bevarad, det korsmärkta som jag skriver om i den där boken, så är detta någonting mer än retorik. Jag ska ta bilden av mig själv. Jag finns just precis i ögonblicket nu i kyrkan. Och ni också. När jag kom, då var jag vid kyrkan. Jag har bilen parkerad, jag tror det var där någonstans. Då var jag utanför vid. Och så var jag framför kyrkan. Jag har ännu inte varit på kyrkan, för då är jag uppe på takplanerna och rotar. Det är norrlänningarna, de som är längre upp, de säger så. Vi ska gå på kyrkan på söndag, säger de. På kyrkan, de kravlar uppe vid skorstenen någonstans. Men jag förlåter dem, för det är dialektalt, men det är ju helt fel. De menar ju inte så, de menar att de ska gå i kyrkan, det är det rätta. Men just nu är jag i. Du vet, hade jag varit en trospredikant nu, då hade jag sagt säg i. Och så hade alla sagt i, men nu är jag pingstpredikant, så nu får ni säga vad ni vill. Säg något då. I kyrkan betyder att jag precis i detta ögonblick är omgiven och omsluten av rummets väggar, golv och tak. Och nu säger Jesus, Om du vill bli bevarad måste du vara i Guds namn. För då är du omsluten av namnets väggar, golv och tak, på insidan av Gud. Och den positionen garanterar att du kan säga det med trovärdighet. Då kan du säga: gode Gud, välsigna maten i Jesu namn. Du kan inte säga så om du står utanför Jesu namn, för då talar du inte sant. Då får du säga vid Jesu namn eller bakom eller framför. Utan i, då är du där med hela dig själv och hela alla dina tankar och hela din varelse och alla dina drömmar och allting plus och minus. Ta med dig rubbet in där bara, så kommer Gud att hjälpa dig och bevara dig. När jag tittar ut över den här samlingen som är en, i princip en fullsatt kyrka. Några få bänkar, stolar här framme är fullsatt. Fantastiskt. Så tror jag att de allra flesta, kanske alla, är frälsta. Och det är ett stort mirakel. Ja, inte bara att ni blev frälsta, det är ju fantastiskt. Men att ni är bevarade. Det är ju helt otroligt vad Gud har jobbat med er. Han har bevarat er. Ungdomarna har varit frälsta några år, för de har inte hunnit med mer. Men en del åldringar här, de har ju varit frälsta i 100 år snart. Ja, det står inte på, för det går fort. Ju äldre man blir, ju fortare går det, har jag märkt. Alltså, alla här också, utan undantag kan jag tro, har varit med om saker och ting som gjorde att du blev ledsen. Någon ljög på dig, någon var dum mot dig, du fick någon slags knivhugg i ryggen av någon som skvallrar felaktigt. Du har mött saker och ting som har gjort dig så sårad. Och då hade du kunnat valt bitterheten. Och då hade du valt bort namnet som en position. Och då hade du inte varit bevarad idag. Men nu valde du istället förlåtelsen. Och detta faktum att jag lämnar allt det där i Guds händer. Och jag stannar i namnet. För då har jag beskydd. Och det är så härligt med det namnet, förstår du, att när djävulen kommer och gör sina attacker så slår han näsan rakt i väggen på utsidan. Han kommer inte in. Och till slut så ger han upp, för han tänker det är ingen idé att försöka. För jag ödelägger mig själv bara om jag försöker. För Gud är så stark så den väggen, det rummet, det har såna väggar så han kommer inte in där. Och så säger Jesus det med en annan bild: ingen kan rycka dig bort från hans hand. Du förstår, när han håller dig i sin hand så är det ingen som kommer åt dig. Djävulen kommer inte åt dig. Han måste lämna där, för det är omöjligt för honom att passera en genomstungen hand. Du blir bevarad. Så hemligheten med att ni är bevarade. En del här är ju massor med år sedan ni blev frälsta. Och jag blev ju frälst i förra årtusendet. Och det kanske de flesta här blev. Och så har Gud bevarat oss hela tiden. Det är inte för att vi har varit så gudfruktiga och så fantastiskt duktiga, fina på alla sätt. Det tror jag ingen kan skryta med. Det är bara nåd. Och så att vi har fått behålla positionen på insidan av namnet. Och detta underbara namn, det är ett skaparnamn. Själva rummet är ett skaparrum. För det började då han sa: var det ljus. Då blev det ljus. Och när du själv blev frälst, jag vet ju din bakgrund, då var det någon som ropade över ditt liv: var det ljus. Så kom evangeliet in och sen har du fått vara i det där rummet. Det är därför Gud har bevarat dig under så många år. Det är så fantastiskt. Det är så fantastiskt. Halleluja. Orsaken att en del människor snubblar och inte blir bevarade, det är faktiskt så att det är inte Gud då som har sparkat ut dig, utan då är du som har släppt taget om din position i det rummet. För när någon lockas av världen och världens ande blir viktigare än Guds helighet, då förlorar man beskyddet. Det gör man. Man förlorar beskyddet. Och då är det inte lätt att bli bevarad. Då kan man hålla upp ett sken av Guds fruktan, men man vill inte veta av dess kraft, säger Bibeln. Man kan då tillhöra församlingen och gå och dricka gott kaffe efter mötet och sitta av en gudstjänst. Men man är inte bevarad i det man en gång hade av ett flöde här inne och ett barnaskapets Abba Fader som hela tiden bubblade här inne i frälsningslycka och glädje. Han predikar ju i 3 kapitel innan den här bönen. Och det är i det 15:e kapitlet som han tar upp det där med vinstocken och grenarna som vi hörde så fint om här förut i mötet. Det var riktigt härligt att det kom fram så bra. Och då står det här, för att jag ska inte läsa hela stycket, men den 5:e versen i kapitel 15 i Johannes. Jag... Det är Jesus som säger det. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Det hörde vi förut i här. Vad fint. Det stämmer precis med den här texten. Om någon, vad står det? Förblir i mig. Det är att vara bevarad. Alltså det är samma, det är två ord för samma sak. Att bli bevarad och att förbli. Det är så att stenen bevaras in i stammen i den position den ska ha. Den förblir där. Då blir man beskyddad. För då bär man mycket frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Det här är ett oerhört ord alltså. Som borde skaka om alla kristna. Och inte minst pastorer och ledare. För utan detta kan ni i kyrkan ingenting göra. Det är kört, det är slut. Ja, men man kan väl göra något. Ja, det kan man. Man kan göra något. För av en sån här avhuggen gren, är den tillräckligt stor, kan man göra en fågelholk. Man kan gröpa ur den och göra ett lite borrat hål där och så blir det en fågelholk. Då har man gjort något i kyrkan i alla fall. Och är man lite konstnärligt lagd, då kan man göra något konstverk av den där grenen i dess olika former och fixa till det så har den på en konstutställning. Har man gjort något i alla fall? Och kan man inget annat kan man väl elda upp den och få värme till huset. Men man kan aldrig göra det som Gud ville. Som vi hörde här. Det var du som sa det, eller? Vem var det? Var du? Vem var det? Var det du? Ja, det var du. Vi har fått så mycket här så jag måste kolla vem som har sagt det. Det var så fina vittnesbörd vi fick här och mycket bibelord. Det var gripande. Alltså, mig förutan kan ni göra en fågelholk. Det går bra. Och ni kan göra ett konstverk. Ni kan göra massor med saker men aldrig bära frukt. Då måste ni bli bevarade. Bevarade måste ni bli. Förbli. Och det är 3 punkter, det kanske är flera, men 3 tydliga punkter i det här 15:e kapitlet. För det första har vi här att förbli i Jesus. Jag läste ju här 5:e versen. Jag är vinstocken i grenarna. Om någon förblir i mig. Det var Jesus. Förblir i mig. Då kan det ske något. I Jesus. Och sen har vi 7:e versen. Om någon förblir i mig och mina ord förblir i er. Det var 2. Förblir i Guds ord. Då kan han göra något. Då kan det ske något gudomligt. Och så har vi också i 9:e versen. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bliv kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Så fortsätter det på samma tema. Så att bli bevarad, det är att bli bevarad i Jesus. Att bli bevarad i Guds ord. Att bli bevarad i Guds kärlek. Halleluja. Vet ni att jag har mött kärlekslöshet bland kristna. Det är hemskt att säga det, men jag måste säga det nu för att ge en bild på det jag för fram här ikväll. Jag har mött kristna som är mycket kärlekslösa. Jag kan inte säga att jag har mött väldigt många, men jag har mött det. Tillräckligt mycket för att veta det. De har inte förblivit i Jesus. Då kan de säga halleluja hur mycket de vill och sjunga sånger hur mycket som helst och visa att de är riktiga pingstvänner eller vad de är för slags vänner. Men förblir man inte i Jesus, i ordet och i kärleken, då kan Gud ingenting göra genom dem. Jag känner en man som uttryckligen sa att han hatade mig och min fru därför att jag var pastor där och jag hade fått ta itu med en del saker som var fel. Och det störde honom väldigt mycket. Så då hatade han mig. Så kom han till Nyhemskonferensen för att, som många pingstvänner åker till. Det är en stor konferens som ni vet. Och jag har varit ordförande där i många år och predikat väldigt många år där också. Och nu ledde jag ett möte. Då såg jag hur den mannen kom mitt i gången. Så vek han av och så kom han upp för trappan. Så jag gensköt honom där och frågade, vad har du på hjärtat, broder? Jag ska profetera här, sa han. Det ska du inte, sa jag. Här får du vända om och gå ner och sätta dig, för här ska inte du profetera. För hatar man så kan man inte profetera. Det är fel ande. Det är inte den anden som ska profetera. Det är inte den, för den samarbetar inte med Gud. Sen får man säga vad man vill och man får ha vilket rykte man vill om man var en rätt kristen och en god kristen som går på bönemöten och allt sånt där. Men det avgörs av vilken ande man har. Och han hade inte blivit bevarad. Mannen var pensionär sedan många år tillbaka. Men han hade inte blivit bevarad i kärleken. Och därmed inte i ordets substans. Och därmed hade han inte blivit bevarad i Kristus. Hur han hade det med sin personliga frälsning, det är bara Gud som vet. Och jag hoppas innerligt att han är i himlen. För han har dött sedan många år, den där mannen. Men du, han hade missat målet i någon mening. Han hade inte stannat i skapelserummet. Som är Guds namn. Så nästa gång du ber en bön och tillägger i Jesu namn, måste du fråga dig själv, var befinner jag mig? Är det trovärdigt att säga så? Det är bara de som finns i rummet som kan bedja den bönen. Nu har jag predikat färdigt den första punkten. Vill ni höra en till? Vi tar en till då. Då går vi till den 17:e versen. Så ska vi ta de andra punkterna imorgon. När Jesus beder timmarna före korsfästelsen så ber han bara viktiga saker. Och nu ber han, alla de som du har gett mig, Fader, helga dem. Han ber om helgelse för dem som Fadern hade gett till honom. Helga dem. Så fortsätter vi 18. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem. För att de ska vara helgade i sanningen. Jesus beder här att alla de som Fadern ger till Jesus, det vill säga alla som blir frälsta, alla som blir Guds barn, de ska bli helgade. Det ber Jesus om. För Jesus visste nämligen att om inte vi blir helgade, då blir vi alltså utvecklade mot något annat håll och då är det världslighet. Eller religiositet kanske. Det finns kanske flera alternativ. Men vad är helgelse? Vad menas med det? Och jag tror att vi som är så här gamla, vi hörde nog kanske på 50-talet och så fina helgelsepredikningar, för det var ganska gott om dem på den tiden. Och jag vill inte kritisera någon predikant som predikar, för då han menade så väl och man absolut. Men det fanns exempel på sådana predikningar som inte var alldeles optimala, för det blev en gärningslära. Och det var mest kvinnorna som drabbades. Du måste ha rätt frisyr, annars är du inte helgad. Och du får inte ha, jag har du en brosch som sitter här på slaget här, då kan det väl möjligen vara okej. Men om du flyttar den och sätter den på örat, då är du absolut inte helgad. Så det är 2 decimeters skillnad på helgelsen. Om man flyttar upp det hit, då är man inte helgad. Annars kanske man är halvhelgad eller lite helgad, men inte så mycket då heller kanske. Man måste fundera på, vad är det Jesus ber om här? Är det en sån disciplin när det gäller kläder? Och du vet, jag har ju varit i Brasilien och predikat i massor med gånger. Jag har mycket varit där. Det finns 26 stater och jag har varit i 16 av dem. Och i några av de staterna har jag väl varit, tror jag, i de flesta städerna och predikat. Och där har de, särskilt i norr, bland pingstpredikanterna, en absolut lära. Att ska man predika måste man ha slips. Så du hade inte fått predika där, du broder. Hade blivit, fått sitta nere. Men din pappa, han hade fått. Han är mera helgad än vad du är. Han har slips. Jag bara talar utifrån Brasilien nu. Men då får du åka till Ukraina, för det finns det områden där de säger, om du har slips på dig och ska gå in och predika, så säger pastorn, men broder, tänker du gå in i mötet med slips? Ja, är inte det fint? Du, slipsen är djävulens snara, och du kan inte predika i min kyrka med djävulens snara över halsen. Du måste absolut ta av dig den. Så då får inte du predika, utan då får du ta din chans. Och det där berättade jag i Brasilien, uppe i Amazonas en gång, när jag hade en pastorskonferens och det var en massa pastorer. Och alla satt, det var 40 grader varmt, och de satt ute under i skuggan lite efter ett hus, eller om det var några stora träd. Och alla hade svart kostym, vit skjorta och slips i värmen. Och jag sa åt dem där att jag ser att ni är så välklädda här i värmen, och det är ju bra att ni är så här fina, men... Står det någonstans i Bibeln att man måste ha svart kostym och vit skjorta och slips när det är 40 grader tropisk värme? Ja, men det gör det väl, sa jag. Vi står upp och tittar. Tittar jag på Apostlagärningarna 30, det är första tre verserna där. Och de börjar bläddra. Vad var det, sa du? Apostlagärningarna 30 i början. Ja, men vi hittar inte det, sa de. Nej, men vad bra då. Då kan ni ta av er slipsarna då. Då står det ingenstans i Bibeln om det. Och då skrattade de och tyckte det var roligt. Ibland får man skoja lite när man ska säga allvarliga saker, så de inte blir allt för sårade. Men jag fick dem aldrig att ta av slipsen. För att pionjärerna som kom för 100 år sedan hade slips. Och då skulle de också ha det. Du, när man gör läror av allt sånt där och kallar det för helgelse, då är man utanför den bibliska förkunnelsen av helgelse. Men vad är det då, frågar någon? Och det är en helt rätt fråga att ställa. Ordet helgelse är mycket, mycket närbesläktad till sina språkliga rötter till ordet helig. Det hörs väl på själva orden. Helig, helgelse. Och då kan man säga att helig, det är substantivet, men helgelse är verbet i någon mening. Det är något som görs. Och då säger Bibeln så underbart, Paulus skriver om det i Thessalonikerbrevet första, i 5 kapitlet 23 är det väl. Fridens Gud själv helgar er. Vem är det som helgar oss? Gud. Och han gör det till hela varelsen, ande, själ och kropp, så att vi ska finnas vara helbrägda, jorda till hela varelsen vid Jesu återkomst. Så står det. Och nu var det någon av de här fina talarna som var uppe som var inne på det också. Det var kanske du. Jag kan inte hålla reda på vem som har sagt bra saker här. Men det var att det är Gud som gör jobbet. Tyckte det var bra. För det tänkte jag säga också. Och jag säger ju bra saker också. Så fick det någon som liksom banade vägen. En slags Johannes Döpare som var före och banade vägen där. Va? Alltså, är det Gud som gör jobbet? Vi kan inte helga oss. Jag har mött dig någon gång ibland genom åren. Ja, kära broder Ove, jag har inte levt så bra för Gud. Men nu ska jag helga mig lite. Nu måste jag helga mig så det blir bättre. Sluta med de dumheterna. Du kan aldrig helga dig. Lika lite som du kan frälsa dig själv, så kan du inte hela dig själv eller helga dig själv. Det är Gud som gör jobbet. Gud gör jobbet. Gud gör det. Och det där sa jag när i Spanien på ett ställe där jag predikade. Och då var det någon som kom efteråt och så frågade lite så där försynt. Ja, du sa att det var Gud som helgar oss, inte vi själva. Men det står i Gamla testamentet något helt annat. Det står nämligen, helgen eder, ty imorgon ska jag göra under ibland er. Så då måste man väl få helga sig själv, sa han. Ja, men nu måste vi lära oss en sak. Att ordet helgelse betyder i sin vanliga mening i bibeltexterna att avskilja sig, förbereda sig, tillåta. Så när Israels folk den gången skulle tillåta Gud göra ett under, ett mirakel dagen därpå, då måste de bereda sig på det. Måste förbereda sig och därmed tillåta Gud göra undret. Och så är det när du ska helgas också, upplyser den där brodern. Du kan inte leva ute i världen eller inte bry dig om Gud, utan du måste helga dig själv i den meningen att du öppnar ditt hjärta, du förbereder dig, du tar emot helgelsens mirakel som Herren gör med dig imorgon, för att hålla sig till den texten. Visst är det härligt? Och därför kan man vara i en församling på 100 medlemmar men bara 30 blir helgade. Ja, jag tog bara något sånt där exempel. Varför gjorde han inte det med alla? De andra tillät inte det. Man måste tillåta det. Man måste helga sig i den meningen att man säger till Gud, nu öppnar jag mig, jag tillåter dig, kom nu, jag tar emot dig, gör undret, gör miraklet. Men de som inte säger så, de stänger dörren. Och så går helgelsens mirakel förbi. Vilket betyder nu då? Att om Gud är heligheten personifierad, så blir verbet av detta, det vill säga att det ska göras, inte att jag gör det, utan Gud tillåter helgelsen vara en rörelse av helighet från Faderns hjärta till mitt hjärta. Visst är det väl bra? Det där har jag kommit på själv. Jag har inte läst i någon bok, jag kommer på det helt själv. Visst var det bra att man kan komma på sådana bra saker. Att helgelse, det är när Gud ser att jag har ett öppet hjärta och säger, ja men nu kan jag fylla på lite helgelse här, för nu är det öppet hos Ove Linders här. Så då låter han det flöda. Och vad är helgelsen då? Det är transporten från Faderns innersta till mitt innersta av allt det som är hans egenskaper och hans karaktärer. Amen. Och det betyder, förstår ni, att Gud är kärlek och han är rättfärdig och mycket annat. Och så är han helig. Men så kan man inte säga. Allt som Gud är heligt. Heligheten, det omfattar alla de andra. Så kärleken är helig, rättfärdigheten är helig och alla hans egenskaper står för heligheten. Så heligheten är det totala i Guds bilden. Så vad jag än får av Gud när han levererar det in i mitt hjärta, så är det heligt. Och det är, menar jag, enda möjligheten för församlingen idag att komma till rätta med världslighetens ande. Det går inte att hålla på och tukta folk och säga du får inte det och du får inte det, för då gör de det ändå. Men när heligheten kommer, då blir de så upptagna av det gudomliga närvaron så då har de inget behov av världslighet längre. Och du vet, när Jesus frestades av djävulen ute i öknen, så den där, alltså han är inte klok den där djävulen, va? Han, det visste ni väl, men jag säger det ärligt för jag menar det. Han försökte att få Jesus att tillbedja honom själv. Kan ni tänka er att Guds son skulle tillbedja djävulen och så fruktansvärt. Och han försökte och han höll på där. Om du tillbeder mig, då ska jag ge dig alla riken i hela världen och deras härlighet. Men Jesus gick inte på det. För han visste, du djävul, det ska jag berätta för dig, men jag får bara tolka det lite med egna ord nu. Det där är ingen nyhet för mig. Jag kommer att få alla riken i hela världen utan din hjälp. För jag kommer att bli kungarnas konung och herrarnas herre över allting. Men då är det inte du som hjälper mig. För det är inte djävulens verk. Det är Fadern som ordnar det. Och det kommer en tid då jag ska sitta på tronen och jag ska regera hela världen. Och här lär kyrkan sig någonting, och det är det. Vi samarbetar inte med djävulen. Vi samarbetar med Gud. Då blir den helighetens leverans in till våra hjärtan. Så du som kämpar med någonting och du känner att du klarar inte av det, då kanske du jobbar i egen kraft. Då klarar vi inte av det. Mig förutan kan ingenting göra. Ni blir inte bevarade. Ni kommer att falla och det kommer att bli bara problem. Men i det heligaste av rum, Guds heliga namn som var så heligt så judarna fick inte uttala det, Man fick ett ersättningsord, Adonai. Det betyder också Herre. Men det är namn som Gud gav till Mose när han stod barfota på helig mark. Vet vi egentligen inte hur det ska uttalas. För det har aldrig uttalats. Inom teologin står det JHVH. Det är förkortning av olika ord och det är ingen människa som kan uttala det namnet. Det går inte att uttala för det är inga vokaler. Han är så helig. Och denna väldiga helighet. Denna enorma helighet. Som är så helig så den får inte uttalas. Tänk att vanliga människor i Viksjöfors och hela Sverige och världen kan få del av den i ett flöde från faderns hjärta och in i människans hjärta. Det är väl storslaget. Så ber han, bevara dem i helheten. Halleluja. Jag tror att många av oss har heliga minnen av Guds möten som ligger bortom det religiösa. När helighetens närvaro blev så stark så vi fick ställa oss vid sidan om och bli åskådare. Det har jag fått göra några gånger i min predikantgärning. Jag ska inte ta tid att berätta, men det skulle jag kunna göra. Jag har en del i någon av mina böcker om det, vet jag. Du vet, när Guds ande och Guds helhet kommer så starkt så man kan inte tala längre. Då får man ställa sig lite vid sidan om. Men helst då måste man blockera mikrofonen och talarstolen. För det kan finnas någon predikant där i mötet som inte förnimmer den helheten. Då går de fram och pålyser möten. Eller berättar någon anekdot från förra årtusendet. Eller repeterar predikan eller något annat dumt. Då ska de vara lite disciplinerade. Sitt still har jag sagt åt dem. Jag sa det till en lång rad predikanter i Finland efter ett möte då Guds ande. Nu sitter ni still. Ingen kommer fram till mikrofonen. Nu är det bara Gud som får tala här. Halleluja. Och det, jag tror uppriktigt sagt att när en lokal församling, jag bryr mig inte om vad det är för samfund, men en kristen församling, fri eller ofri eller gammal eller ny eller vad du vill, det finns mycket varianter att välja på. När de upplever leveransen, transporten, den mobila helheten som kommer från faderns hjärta in i mötet. Då påbörjas helgelsens verk. Och då kommer inte Gud att hålla på med dina frisyrer eller om du har fel kläder eller något annat på det. Då går det mycket djupare än så. Mycket djupare. Min fru har örongrejer. Jag har köpt dem. Hon hade inga, men jag köpte sådana för jag tycker det är fint. Men så sa hon, ja, men jag kan inte ha dem. För vad ska mamma säga? Gamla svärmor, jag bryr mig väl inte om henne. Jag bara bryr mig om dig. Och så när hon kom hem så sa hon, ja, jag ska tala med Ove, sa hon, och du har öronhängen, det tyckte det var förfärligt. Och så kom vi hem där och jag var med. Ja, nu är han med, nu får du prata med han, sa hon. Äsch, jag bryr mig inte. Sådana där ytliga saker, det sitter inget djupt. Det är bara mest retorik och dumheter. Utan vi måste se till en andlighet som går djupare. Det går till hjärtat. För heligheten stannar inte så där ytligt. Den drabbar din ande. Och där inne i din ande, som är den innersta cirkeln av tre, för att vara lite pedagog nu här. Det var det som Gud inblåste i den första människan. Det är det gudomliga som alla ateister och för alla har den anden. För det är inte bara de frälsta som har den. Den lever i alla människor så tillvida att alla har ett Guds behov. Och jag tänker på ateisterna, de som är såna här riktiga ateister. De pratar mer om Gud än pingstvännerna gör ibland. De pratar jämt om Gud. Varför gör de det? Det är för att det finns något i deras ande av det ursprungliga som de brottas med. Och jag har tänkt så här, om jag vore ateist så skulle jag väl inte behöva prata om Gud, för han finns ju inte. Och i Stockholm satsar de jättemycket pengar, ateisterna, på en stor kampanj. Det var stora affischer i tunnelbanor och överallt i stan. Det stod så här, Gud finns nog inte. Och så är de så engagerade med Gud så de håller på med kampanjer till och med om Gud. Men, alltså, men vi som tror på Gud, vi vet att han finns. Vi vet att han finns. Och han uppenbarar sig, förstår du. Och så blir helgelsens process, det kommer in i min ande. Och det blir en sån här centrifugalkraft när Gud kommer dit, om jag får ta den bilden. Fattar ni vad jag säger nu? Jag sa, Gud är så stark och så stor och så mäktig så att han rör om i min ande. Så det slungas ut i nästa cirkel som är själen. Har ni några själar? Ja, ni har en var i alla fall. Och det är nästa cirkel. En del tror att när man blir född på nytt så är det i själen. Men det är inte sant. Det börjar i anden. Sen slungas det ut och påverkar själen. Och din själ, det är din vilja, ditt förstånd, din känsla och ditt hörande. Många olika saker för personligheten. Och du vet, när man har varit frälst tillräckligt länge och lever i denna helgelsens process som börjar i den anden, då måste någon gång också själen påverkas i Guds riktning. Då kan du inte vara barnslig andligt sett resten av ditt liv. Du måste bli vuxen någon gång. Du måste växa. Du måste tukta dina primitiva känslor. Du kan inte vända upp och ner på hela världen för att någon trampade lite på stortån. Kanske i oförstånd eller var det medvetet och planerat. Du behöver inte bry dig så mycket om det. För du bara bryr dig om att din ande levererar till din själ helgelse. Och så kommer du över det där och så har du större värden att sikta på än att bli bitter för den där brodern eller systern som gjorde så där. Att det finns så många omogna kristna idag. Det är brist på den typen av helgelse som jag talar om nu. För de har inte vuxit i Gud. Och den tredje punkten, det är kroppen. Det är den cirkeln längst ut. Det var väl pedagogiskt det där, eller hur? Ja, men hur ska kroppen bli helgad? Ja, men då kommer vi på livsstilsfrågorna. Kroppen har ögon, vad ser vi? Kroppen har öron, vad hör vi? Kroppen har fötter, vart går vi? Hela livet ska formas av det som föds i anden. Och sen i själen. Och sen i kroppen. Och jag var pastor i Västerås några år i min ungdom i pingstförsamlingen där. Och vi hade en fantastiskt bra tid där, måste jag säga. Fick döpa väldigt många människor. Och så kom det en kvinna på våra möten. Hon tillhörde inte vår församling. Hon tillhörde någon annan. Och jag vet inte vad det var för det. Kanske var statskyrkan eller något. Jag vet inte det. Men hon sa till mig när hon kom. Det är så härligt så att komma till pingstkyrkan. För det är så mycket helig ande här. Och jag trivs med den heliga ande, sa hon. Ja, men vad härligt att du kommer. Och jag känner ju när anden kommer. Men hur känns det då? Jo, anden kommer då på huden. Och jag känner att det går in här i porerna, sa hon. Och sen går det in här och så kommer det till själen och till anden och då är det så underbart. Nej, men kära du, det där är helt fel, sa jag. Det är tvärtom, det börjar i din ande och sen själen och sen kropp. Nej, där har du fel, sa hon. Så är det inte som du säger. För när anden kommer då känner jag att det killar lite på huden. Och då är anden där och killar lite och så går den in där. Så jag gav upp henne. Hon fick leva med sin villfarelse. Jag brydde mig inte om. Jag kom ingen vart med henne. Hon får väl tro tvärsom då. Men så är det inte. Anden kommer inte och killar det lite på huden och så ska in i porerna där. Utan anden går in i din ande för där bor Gud. Amen. Tänk att Gud bor hos dig. Ni är sambor där. Du och Gud och så helig ande där också. Så det är som himlen där inne. Och du vet att när man är så gammal som jag, då kanske man behöver gå upp på natten så där vid 2:15 eller något. Och jag behöver inte berätta för er vad man gör då. Men man är uppe så där 5 minuter eller någonting. Och då händer det, om det är någon som känner till det, att när man går upp så där på natten, då känner man helt plötsligt, fast man är lite yrvaken och så där. Ja, men det är ju bönemöte på gång här inne. Halleluja, ja, man känner lite under pyjamasen här. Och så, ja, men där inne, det är Gud Fader och helig ande och är där. Och Abba Fader, min ande säger Abba Fader. Och så är det bönenatt, fast jag ligger och sover, fast jag går upp 5 minuter strax efter 3. Så är det något som håller på. Bönemöte. Abba Fadermöte håller på där inne. Amen. Säg amen. Säg något i alla fall. Därför att det är så underbart att du har Gud bevarat oss. Han har bevarat oss i det här. Det är inte bara nyfrälsta. Utan har vi frälst hela livet, så har vi blivit bevarade. Och så är det så underbart att då helgar han oss i detta, att han bevarar oss. Och så får vi leva nära Jesus. Och nu har jag 3 punkter till imorgon kväll. 4 om du vill. Vi får väl se hur mycket vi hinner med. Men imorgon ska jag säga blir det härligt. Nu prisar vi Herren. Och det är så härligt, förstås, att i det här mötet kan du bli andedöpt nu. Kan få ta emot en helig ande, och du kan få ta emot ett helande. Du vet, jag är ingen sån här helande predikant. Jag har aldrig stått på någon affisch helande predikanten Ove Linders här. Jag är ingen sån. Men ändå blir de helade i mina möten ibland. Visst är det väl härligt att till och med jag kan få vara med om det. Nu höll jag på att berätta lite om sånt, men då tar det för mycket tid, så det ska jag inte göra. Men jag har sett ganska stora mirakler faktiskt. Och då blir jag så förvånad att det kan ske i mina möten. Halleluja. Men då är det så, tänker jag på, det är ju icke genom någon människas styrka eller kraft det ska ske, utan genom min ande. Då känner jag, men då kan det ske också här ikväll. Det kan verkligen ske här ikväll. Han levererar från tronen och från hans eget hjärta in i ditt hjärta en helgelsens våg, som är också synonym med den heliga ande som kommer i samma leverans. Och så får du uppleva en stark Kristusupplevelse. Fader i himlen, jag prisar dig för vad du gör i det här mötet. Tack att du kommer oss till mötes och välsignar ditt folk här. Tack att du låter det ske stora ting i det här mötet. I Faderns, Sonens och i den helige Andes underbara namn. Amen. Halleluja, halleluja. Ja, tack käre Jesus.